Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja, det är ännu oklart vad som orsakade dödsolyckan igår då konstnären Lars Vilks och två poliser omkom i en frontalkrock med en lastbil utanför Markaryd.
Vi har hittat däckrester på E4 innan trafikolyckan.
Lars Vilks fick livvaktsskydd 2010 sedan han tecknat profeten Mohammed som rondellhund och levde med polisbeskydd dygnet runt.
Efter Lars Vilks död står hans omstridda konstverk Nimis fortfarande kvar i Höganäs. Men vilken framtid det går till mötes är oklart.
Jag tycker att Nimis bör få vara kvar som ett monument över det fria ordet, den fria konsten.
Mannen som misstänks för sprängdådet på Överhusargatan hittades död i älven vid Stenpiren i centrala Göteborg under onsdagsmorgonen.
Minst 216 000 pojkar och flickor tros ha utsatts för sexuella övergrepp inom den franska katolska kyrkan.
Trots att vaccinationsgraden hos hemtjänstpersonal ökat de senaste 4 veckorna är fortfarande 1 av 5 som arbetar inom hemtjänsten ovaccinerad.
Moderaterna lägger ner internutredningen om riksdagsledamoten Hanif Bali som anklagats för olämpliga sexuella kontakter med en mindreårig.
Lars Vilks slutar inte att vara kontroversiell för att han är död. Men hur bör konst-Sverige agera nu med rondellhund och drivvedskonsten? Och husbomben i Göteborg, kan känslan av trygghet återvända? Ovaccinerad vårdpersonal på äldreboenden och i hemtjänsten. Nu börjar Region Stockholm omplacera. Hanif Bali är friad från brottsmisstankar, men vad innebär Moderaternas besked i onsdags? Och hur kommer det sig att det sexuella våldet mot barn är så utbrett i katolska kyrkan? En timme om veckan som gått. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är det vecka 40 som vi lägger till handlingarna i och med den ljudliga summering som vi kallar veckopanelen. Och här är veckans panelister. Lisa Bjurvald, journalist och författare som har skrivit om det mesta men med särskilt tyngdpunkt på högerextremism. Välkommen åter, Lisa.
Tack så mycket.
Och i våras kom du ut med en bok som heter Gärningsmannen är polis tillsammans med polisen Kerstin Dejebyr. Mikael Sandström har också varit med för ekonomie doktor, statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt, alliansregeringen, och som nu ligger i startgroparna för att från den nuvarande konsultstolen ta steget till politiker igen.
Ja, vi får se hur det går.
Får vi göra. Och vår tredje panelist är du är inte debutant förresten, Mustafa Panshir. Du har faktiskt i historiens begynnelse suttit på panelstol.
Just det. Hej.
Hej, och du har skrivit för Kvartal flera gånger. Du är föreläsare, författare, debattör och före detta polis. Har du läst Lisas bok förresten om trakasserier och övergrepp genom polisen?
Nej, men jag har hört talas om den och den verkar intressant.
Vi får byta böcker helt enkelt.
Jag läser den gärna.
Ja, din egen bok heter ju 7 råd till Mustafa som utkom alldeles nyligen. Är du nöjd med uppståndelsen?
Både ja och nej. Jag fick en fin recension av Lena Andersson och den kommer jag leva på ganska länge. Sen blir det ju som det blir när en bok kommer ut på det viset. Och, det sprids på ett sätt som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Många som kritiserar den har ju inte läst den. Och går ut med att jag vill att man ska byta namn, vilket jag inte menar, utan jag pratar om ett extra namn till exempel. Så man behöver inte gå in på detaljer, men det kan skava lite ibland.
Mm. Vi börjar med Lars Vilks, konstnären som aldrig vek från sin konsekventa linje, som testade yttrandefriheten och som drog saker till sin spets.
Lars Vilks och två av våra medarbetare och kollegor förolyckades i samband med en trafikolycka i närheten av Markaryd.
Det är fortfarande oklart vad som orsakade att den mycket tunga civila polisbilen kom över på fel sida av vägen. Men polisen utreder bland annat om det kan ha varit en däckexplosion.
Ja, Lars Vilks omkom i söndags tillsammans med sina två livvakter i en trafikolycka i södra Småland. Enligt flera vittnesuppgifter i en frontalkollision där livvaktsbilen höll mycket hög fart. Vad säger ni om det här, Lisa Bjurvald?
Ja, det är ju såklart fruktansvärt tragiskt det som har skett, och det är ju en djup tragedi också för poliserna som hade i uppdrag och deras familjer då att skydda honom. Och på sätt och vis känns det kanske som att vi har hoppat till att diskutera hans konst lite för tidigt. Men jag vet inte, det finns en ny Vice News-dokumentär som heter Too Soon som handlar om när man kunde börja prata på ett lättsamt sätt egentligen efter 9-11. Så det där är ju alltid från fall till fall. Men det kanske är något jag har reagerat lite på. Som journalist blir det ju också naturligt att spekulera. Var det verkligen olycka? Kan det ha skett någon infiltration av skyddsgruppen och liknande? Också där får man väl se vad vi diskuterar liksom off-record och on-record i media.
Mustafa Panshiri, vad är din första reaktion?
Jag har ju pratat om Vilks och hans konst i över 250 kommuner med nyanlända. Med 10 000-tals. Och det jag minns var ju att det var rätt högt i tak när jag tog upp ämnet. Och många blev ju provocerade av det jag sa. Men det väntade jag mig. För man måste ha en viss förståelse för att människor kommer från kontexter där man inte skämtar eller skojar om religion på det viset. Och i den nya kontexten så gör man det. Men det som jag alltid förvånades över, det var ju när infödda svenskar, alltså lärare, socialsekreterare, bibliotekarie, som kunde säga till mig att men, varför tar du upp honom? Han får väl skylla sig själv att han har satt sig i den situationen. Det förvånade mig ständigt att det var så pass utbrett.
Vad är din reaktion på själva kraschen och det som hände med den här livvaktsbilen som Vilks satt i?
Ja, det är djupt tragiskt, och jag vågar inte spekulera i vad anledningen var, mer än att polisen har gått ut och sagt att det pekar på en olycka. Sen vet jag inte mer än så.
Men varför talar man inte om hastigheten? Det fanns ju uppgifter om att man körde 160 km i timmen, även om de kanske inte är helt bekräftade.
Just för att man inte vet så mycket mer än så just nu, och jag vet inte varför de kan ha kört så fort. Jag vågar faktiskt inte svara på det.
Mikael Sandström.
Ja, om vi börjar i den änden, det jag har ju då umgått med människor som är tvungna att ha den här typen av skydd, och det är ju en fruktansvärd press. Och om man är politiker eller någonting liknande, då går man ju så att säga in i detta med öppna ögon. Man vet att man växer ofta in i rollen successivt. Medan Lars Vilks, om man lyssnar på honom och hur han diskuterar kring den här rondellhunden då, så får man intrycket att han insåg inte riktigt vad han gjorde för någonting från början. Alltså den här enorma hotet som han då därigenom drog på sig. Och så har han då fått leva med det här livvaktsskyddet. Och han har inte kunnat leva tillsammans med sin käresta på ett sätt som är rimligt. Och det tycker jag är den första reaktionen, att det är så oerhört sorgligt att han var 75 år. Han borde ha fått, han var vad jag förstår, fullt frisk. Så att han hade kunnat få många, många år på sin åldershöst tillsammans med sin käresta. Och där tycker jag man behöver ju fundera igenom då hur livvaktsskyddet fungerar. hur man ska göra just. Det är normalt att man skyddar centrala statsledningen. Här är då en privatperson som har dragit på sig den här typen av hot. Hur ska man göra för att hantera sånt? För att det är ju säkert inte sista gången vi har sett detta.
Om vi för en stund lämnar rondellhunden, teckningen som förändrade Lars Vilks liv fullständigt, och tittar på det som först gav honom en hel del berömmelse. Drivvedsskulpturen Nimis vid Kullaberg i Skåne i hemkommunen Höganäs. Han startade det projektet för mer än 40 år sedan.
1980 började Vilks bygga på de tonliknande träkonstruktionerna av drivved, plankor och trägrenar vid Håle stenar i Skåne. Sedan dess har konstverket klassats som svartbygge och blivit föremål för en rad juridiska fejder.
Jag tycker att Nimis bör få vara kvar som ett monument över det fria ordet, den fria konsten.
Sist här Peter Sjölander som är kommunstyrelsens ordförande i Höganäs. Vi hörde honom ur P4 Malmöhus. Mikael, hur ska man se på ett turistmål, ett konstverk som innebär ett brott mot lagen?
Alltså där kan jag tycka, det där är ju liksom tillbaks till min tid i MUF på 80-talet, en sån här civilt motstånd mot jobbiga byråkrater. Det är ju så att säga, jag menar, länsstyrelsen kan vara ganska jobbig, men de går ju nog inte att jämföra med mullor i Iran. Så att det är ju mer så att säga, dels på det humoristiska, och sen är det många som har varit där och säger att det är ett fantastiskt imponerande konstverk. Så att där får man ju göra en bedömning om det är värt att ha kvar. Och jag tycker att länsstyrelsen borde kunna vara lite flexibel faktiskt.
Lisa?
Ja, men jag håller helt med. Särskilt nu när han har gått det här tragiska ödet till mötes, så finns det väl annan anledning att se det nästan som en slags monument också till hans person. Så jag tycker att det är härligt att han hade ett drag av punk genom hela sitt konstnärskap faktiskt. Och töjde på gränserna, och det har väl kommit att präglas då diskussionen just av de här rondellhundarna och så vidare. Men det har ju faktiskt funnits där, den här rebelliska ådran, ända tillbaka som du sa till 70-80-talet. Och vi är ju ett land som ofta präglas lite av konsensus i debatten och liknande. Så det var ju verkligen en person att ta tillvara på, både yttrandefrihetsmässigt men också som konstnärsskäl.
Men det är ju olagligt.
Ja, men det tycker jag inte. Alltså, den bästa konsten börjar ju ofta som olagligt. Alltså, en snodd pissoar startar ju den moderna konsten. Vi har graffitikonstnärer som senare sålt sina verk för miljoner. Där får man nog höja blicken lite, tror jag.
Mustafa?
Jag hade nog varit team länsstyrelsen på 80-talet. Men nu, med tanke på allt som har hänt och hur värsen ändå verket har blivit, så bör man göra ett undantag och låta dem vara kvar.
Nimis ligger ju delvis i vattnet, och idén till det här drivvedskonstverket, det är pinnar och plankor också, det lär oss ett ursprung i att Lars Vilks var mycket nära att drunkna när han var barn. Mm. Det här var hans hämnd på havet, han sagt.
Mm. Jag bara kom att tänka på en av oerhört känt konstverk, det är ju det här De Geers, där han skändar flaggan.
Carl-Johan.
Ja, Carl-Johan De Geer. Och den är också rolig, för att den illustrerar, det är ju inte så länge sedan det var förbjudet att skända vissa typer av symboler även i Sverige. Så att lite grann så är vi historielösa när vi tycker att det är väldigt konstigt att man i andra länder inte får skända religiösa symboler. I det här fallet var det flaggan, men det var ju, fanns ju samma lagstiftning om att skända religiösa symboler i Sverige. Mm. För, alltså inte så länge sedan.
Vet ni förresten varför det heter Nimis?
Inte på rak arm, någon annan.
Jag googlade igår.
Ja.
Latin, för mycket.
Aha. Ja, just det.
För mycket. Men sen är det här med rondellhunden, Vilks benägenhet att utmana islam och yttrandefriheten. I Aktuellt i måndags mötte Dalademokratens Göran Greider Expressens Karin Olsson.
K103 Självcensuren idag är ju väldigt stark. Vi har ju sett vad den här extrema islamismen är kapabel till. Den har ett fruktansvärt våldskapital. Vi har sett Charlie Hebdo, vi har sett Lars Vilks, vi har sett ett terrorattentat planerat mot Jyllandsposten i Danmark. Det är klart att det här våldskapitalet gör någonting med oss publicister, med konstnärer, med oss som verkar i offentligheten. Vi vet vad priset är att ägna sig åt den här typen av blasfemi. Och det tror jag håller tillbaka oss på många sätt.
Ja, Karin Olssons försvar för Lars Vilks var ju inte att ta miste på, och hoten och mordförsöken mot Vilks har enligt henne en tillbakahållande effekt på alla som vill använda sin yttrandefrihet. Mustafa, har hon rätt i det?
Ja, men det har hon. Någonting som jag dock har noterat är hur det skrivs i media om de här alltså så kallade islamisterna och jihadisterna som reagerar på Vilks död. Man har ju sett att det har verkligen varit hemska reaktioner, att han förtjänar att dö, att det var bra att han brändes levande, och den här Al-Kompi som är nyhetssajt som fick radera över tusentals kommentarer. Men då beskriver man de här personerna som islamister och jihadister. Och då tänkte jag lite på det här att alltså islamism är ju grovt förenklat att man försöker implementera en viss version av islam i Sverige. Eller på samhället. Men många av de här personerna som har skrivit de här sakerna, de är inte nödvändigtvis islamister. Alltså, det här är ju inte människor som vill att alla ska gå runt i slöja i Sverige, att vi ska ha sharia-lagar överallt. Det är vanliga, många av dem är vanliga muslimer, moderata, sekulära, som gillar inte att man ritar profeten Mohammed. De är sjukt förbannade över det och tycker att han ska dö. Så min reaktion var att om du går ut och beskriver alla de här som islamister och jihadister, då skickar du ut en bild av att vi har tiotusentals jihadister i Sverige. Det stämmer inte
heller. Men du tror att det är så många ändå som jublade alltså över hans död? Det är tiotusentals?
Ja, verkligen.
Lisa?
Mm. Och ett komplement till det som du har helt rätt i här, tycker jag, det argumentet, det är ju också att vi i medierna har en jätteviktig roll i att inte blåsa upp det som sker på sociala medier. Alltså så fort den här olyckan var ett faktum så stod det att det här och det här sägs, det här skriver man i sociala medier. Som att det var uttalanden från museichefer eller från statschefer eller från ledande politiker. Man lägger alldeles för stor tonvikt. Och det här är ett problem inte bara när det gäller just militant islamism. Det handlar om alla typer av extremism, där vi säger den här personen blev grovt hotad och så vidare. Det här handlar om personer som på bussen skickar iväg 3-4 fula ord eller könsord. Va? Så att, men genom att lyfta upp dem och publicera det i mainstream-medier ger vi det en enorm kraft i sig själv, och vi accelererar ju också hatet.
Men ska man slå lite, alltså som journalist då, slå lite dövörat till de här sakerna?
Ja, man kan ju nämna det vid sidan av, men man behöver ju inte göra de enorma och de största rubrikerna om nu kommer hatet i sociala medier. Ja, men vad är det? Hur många? Det är ju ofta så att det är en nål i en höstack, och det gäller även högerextremismen som faktiskt menar det här. För det kan lika gärna handla om att det är en judisk person som är utsatt till exempel för antisemitism. Hur mycket är slentrianhatet? Jag kan publicera en artikel och få 50 kommentarer som är misogyna och kvinnohatande. Betyder det att det är en fysisk mobb som står här utanför och ska försöka döda mig? Nej. Så vi måste förstå vad sociala medier gör med oss människor och hur lätt det är att yttra sig. Det här är ju yttrandefrihetens svarta sida vi pratar om här.
Mm. Karin Olsson diskuterade ju med Göran Greider Aktuellt. Han kände också respekt för Lars Vilks, sa han, men han stod fast vid en del tydlig kritik. Vilks var inte politiskt medveten och brydde sig inte om dem som han sårade.
Politik är för honom material, och då är det också så att det är massa utsatta minoriteter, ofta muslimer runt om i Sverige och Europa, de alltså behandlas som material då för hans konst. Det här fungerade som en slags politisk satir som slog uppifrån och neråt, och tror jag upplevdes som ganska smärtsamt av många utsatta minoriteter och sådär.
Mikael Sandström, vad säger du om Greiders invändningar mot Lars Vilks?
Det finns flera nivåer. För det första så är självcensur, tror jag, ett jätteproblem som alltså beror på att det är människor som faktiskt är rädda. De är rädda. Man vågar inte skriva olika saker därför att man utsätts för hot, man utsätts för våld och man utsätts för fruktansvärda smutskastningskampanjer på sociala medier. Och det här är ett jätteproblem. Och dessutom så känns det gäller ju inte bara islam och religiösa saker, utan det är alltså Falstaff Fakir sa någon gång att man kan inte skämta om en stoppnål, för att det är någon enögd jävel som tar illa vid sig. Och det där har nu tagits till någon slags extrem där alla skämt ska tas på så fruktansvärt stort allvar och analyseras. Och det tror jag är ett problem. Vi vågar inte skämta. Det är många som inte vågar skriva vad som helst. Och det, man förstorar upp saker och ting. Men med detta sagt så tycker jag att Göran Greider har ju en poäng. Därför att yttrandefriheten är att säga saker som förelämpar väldigt många människor. Men den är ju också att säga, ja men nu är du faktiskt dum därför att du förelämpar väldigt många människor. Det där borde du inte ha sagt. Du borde ha tänkt på att väldigt många människor blir ledsna. Och där tycker jag ju att Göran Greider har en poäng. Man kanske ska, alltså jag tycker ju så här, innan man är väldigt provokativ så ska man ju tänka igenom om det är värt det, så att säga. Okej, nu gör jag väldigt många människor ledsna. Är det värt det? Är det värt det? Ska jag förelämpa väldigt många muslimer? Har jag en poäng som så att säga uppväger att de här människorna, som i många fall, precis som Göran Greider säger, är människor som är utsatta?
Mm. Men Vilks var ju processkonstnär.
Absolut.
Eller konceptkonstnär.
Ja, ja. Och det finns ingen tvekan om att han har rätt att göra detta. Att han inte ska hotas för det. Men alltså Göran Greider har ju en poäng. Det där är ju på något sätt en diskussion som vi har missat. Hade inte Lars Vilks blivit dödshotad, då hade man istället kunnat haft en diskussion. Ska man göra på det viset?
Men Karin Olsson hävdade ju att Sverige som helhet, och inte minst både, ja, framförallt konstsverige, har svikit Lars Vilks. Och yttrandefriheten har skadats av det här.
Ja, det tycker jag hon har rätt i.
Vad säger Lisa och Mustafa?
Nej, jag håller inte med. Därför att man måste skilja på konst som är väldigt personligt, vad man tycker om och inte. Det är en fråga om smak. Jag personligen tycker inte om den typen av väldigt övertydlig plakatkonst som han å ena sidan ägnade sig åt. Så var det ett känt fall för några år sedan där det var ett konstverk som den israeliska ambassadören sparkade ner. Det var självmordsbombare vars porträtt seglade i ett hav av blod som hyllade då å andra sidan den militanta islamismen. Jag tycker inte att det är särskilt subtilt eller liksom sofistikerat. Jag tycker inte heller att det inbjuder till någon dialog, utan det är att gå i direkt konfrontation. Men som sagt, det spelar inte någon roll. Och på det sättet tror jag att Karin Olsson har lite fel, att man svek. För att jag tolkar att hon läser in liksom kritiken mot Lars Vilks konst i det här. Jag upplever tvärtom att det har varit väldigt stor enighet kring att han ska få säga och uttrycka vad han vill. Men man behöver däremot inte tycka om det, eller ens tycka att det är särskilt bra eller begåvat. Så det är ju två saker som kan existera samtidigt.
Jag tänker att, alltså, på tal om det här, hur man på ett sofistikerat sätt kritiserar islam eller profeten, så här, finns det ett sofistikerat sätt att göra det på?
Jag tycker att karikatyrer, Charlie Hebdo gör det väldigt väl. Och de gör det dessutom väldigt enhetligt. Det kan vara Marine Le Pen, den franska nationalistledaren, en dag som åker på en smocka. Nästa dag är det profeten som står avklädd och sjunger i duschen. Där visar man på en bredd. Man slår hela tiden uppåt mot alla typer av makthavare. Men det är klart, det är en jättesvår fråga. Jag menar bara att måste man köpa allting 100%igt bara för att det är rätt att uttrycker yttrandefrihetens namn? Nej. Så kan vi ju inte ha en sån konstkritik. Det blir ju fel åt andra hållet. På något
sätt. Men det jag har sagt när jag träffat nyanlända är ju att de har sagt, men ska vi inte bli arga när han ritar på vår porträtt? Självklart ska ni bli arga. Gå ut och demonstrera. Skriv debattartiklar. Ni ska bli arga. Det är en del av yttrandefriheten att reagera på konsten. Däremot, om han hotas till livet, då ska man ordna en till demonstration och gå ut och säga nej, det fria ordet ska vara fri. Han ska inte leva med livvakter, varken han eller Charlie Hebdo. Mm.
2015 så erbjöd Lars Vilks att donera den här rondellhunden till Moderna Museet, som då tackade nej. Nu så förnyas den här diskussionen. Borde Moderna Museet tacka ja till Wilks teckning och ha den i sin utställning?
Svar ja av historiska skäl. Nu röstar jag.
Mikael? Ja, jag slits ju mellan den positionen och någon slags finansdepartemental syn. Att det måste ju bli fruktansvärt dyrt om man då ska bygga upp en skyddsperimeter.
Kulturjournalisten Mårten Arntzén sa i veckan i radio att man borde erkänna elefanten i rummet, det vill säga vad skulle det kosta att visa verket och är vi beredda att betala det priset att prata om det så att säga. Vad säger du, Mustafa?
Nej, men jag är beredd att hålla med. Alltså, Wilks och hans teckning är ju en illustration för att yttrandefriheten när det gäller viss kritik mot vissa idéer står på spel. Och ska vi låta det vara på det viset eller ska vi utmana det? Och jag tycker att vi ska utmana det. Och det är av respekt för andra muslimer.
Så det vore rätt att ställa ut den här rondellhunden?
Jag tycker det, absolut.
Det talas mycket om att museer ska vara modiga. Och samtidigt, det är en debatt som Kvartals Golavong förresten har deltagit i. Läs gärna hans texter om det här. Moderna museets intendent Gitte Örskow skriver idag en debattartikel i Sydsvenskan att hon är förvånad över att flera tongivande konstkritiker så tvärsäkert tycker att det är så självklart att inkludera verk som grundar sig på hatisk och kränkande ikonografi i Moderna museets samling. Så där satt hon ner foten och som intendent och sa nej tack, än en gång.
Hur gjorde de med Carl Johan de Gers? Finns den någonstans?
Någon konstkunnig i panelen som har det i huvudet?
Ja, var finns den? Man köper ju i alla fall limited editions på nätet. De säljer han har lite mer auktionerat ut några av dem. DN hade ju jättestort reportage om precis det här du tog upp så intressant. Om svensk censurerad konst. Och det var väl också, så hoppade han ju på kungahuset. Det var ju också förbjudet. Fram till nyligen. Men var hänger originalet? Ja, inte är den ju gömd någonstans.
Några av dem beslagstogs ju av polisen och brändes.
Precis.
Men det blev några original kvar och sen har de tryckt upp nya.
Har ni läst vad kulturskribenten och författaren Christian Wedel har skrivit i veckan i Göteborgs-Posten?
Mm.
Han hamnade på samma restaurang som Lars Vilks under bokmässan i Göteborg för runt 10 år sedan. Han skriver, Vilks två livvakter satt i baren med varsin isvatten med citron. Är man livvakt i tjänst, Mustafa sa, är det ingen alkohol. De såg tydligen sura och ledsna ut, eller åtminstone inte glada, enligt Wedel då. Men trots hoten mot Wilks var det alltså väldigt många som fick syn på honom på den här restaurangen, Kometen, en känd restaurang i Göteborg. De ville ta en selfie och det togs. Han ställde upp på bilder på sociala medier. Titta, här är jag med Lars Vilks och han äter schnitzel. Och Wedel då, som skrev den här texten i GP då, han gick fram till andra livvakterna och frågade om det rent polisiärt var lämpligt att berätta för hela världen att Lars Vilks i det ögonblicket satt här och åt schnitzel på restaurang Kometen i Gothenburg, Sweden, som han skriver. Och livvaktens svar blev då lämpligt. Det är ju för fan hela poängen med alltihop. Alltså, att folk får komma och visa att här är de tillsammans med Wilks då, och trots de här hoten. Och livvakten, den här livvakten, som för övrigt var rätt sur och nästan argsint då, hade enligt Wedel bättre sammanfattat yttrandefrihetens villkor än någon debattör som man hade hört på bokmässan under alla år. Mm.
Jag får lite gåshud bara. Jag hade inte läst den, men bra sammanfattat. Mm.
Mm. Av en sur livvakt som drack isvatten med citron medan andra festade runt omkring.
De säger ofta sanningar.
Ja, men han jobbade ju just med de här frågorna så konkret och nära inpå, eller hur? Han såg det ju varje dag. Det var det inte teoretiskt. Och samtidigt så sätter ju det här verkligen fingret på just det här. Ja, å ena sidan de här höga idealen och å andra sidan så fruktansvärt då om någon just får syn på det här och tar tillfället i akt. Det är ju en ganska rejäl risk när det är i sociala medier också. Så att det här är ju verkligen, som vi har landat i här i liksom yttrandefrihetens dilemma. Vad kostar det? Vad blir priset rent praktiskt? Vill man att ens familj ska bli hotad? Vill man flytta? Det är ju hela tiden det där. Men jag föreläser ju om hat och hot på redaktioner runt om i landet för att jag har granskat högerextremism. Och det är ju precis det där det comes down to. Vi i Stockholm kan sitta och ha lite annat perspektiv. Bor du i en liten stad ute på landet så kanske inte alls är självklart att granska din lokala NMR-grupp, för att då är du rädd varje gång när du lämnar barnen på dagis. Så det det här är ju yttrandefriheten i praktiken. Mm. Och det är inte så svartvitt som jag tycker diskussionen har varit den här veckan i medierna faktiskt. Det är inte lätta frågor.
Vi lämnar Lars Vilks nu och vänder åter till Göteborg.
Mannen som misstänks för sprängdådet på Överhusargatan hittades död i älven vid Stenpiren i centrala Göteborg under onsdagsmorgonen. Polisen kan ännu inte säga något mer om dödsorsaken eller hur länge kroppen legat i vattnet. Men de misstänker inget brott och besked från rättsläkare väntas inom 2 veckor.
P4 Göteborg. Den här husexplosionen för snart 2 veckor sedan chockade många och ledde till att över 100 hushåll eller familjer berövades tillgången till sin bostad. Inledningsvis så var det många som intuitivt förknippade händelsen med organiserad brottslighet eftersom vi har vant oss vid regelbundna sprängattentat i Sverige. Men relativt snabbt så blev en annan hypotes mer sannolik. Hur som helst så är förödelsen rätt omfattande och nu är den man som häktades i sin frånvaro för sprängningen död. Frågan är förstås om explosionen i det här bostadshuset är mindre dramatisk om det var en ensam galning. Vad säger panelen?
Jag tittade på lite inslag där de pratade med boenden efteråt. Och vissa av dem menade att det var bra att det var en ensam galning. För de visste ju inte om det skulle bli någon pågående konflikt.
Att det var början på någon sån här vändning.
Precis. Men också att i och med att han är död nu, för vissa boenden menade på att de hade fått för sig att de har sett honom i området fortfarande och att de fick någon slags avslut nu. Men jag tänkte också mycket på det att man spekulerade att det kunde vara gängkriminalitet. Det var väl inte konstigt att vi gjorde det. Alltså, allting pekade ju faktiskt på det. Sen att det alltid finns ensamma galningar, det ska vi alltid ha med oss, men nu var det på det viset. Jag minns när Breivik var för många år sedan att jag trodde att det var någon islamistisk dåd, för allting pekade ju på det där då med Al-Qaida och som var aktiva på det, men så var det ju inte.
Det är ofta väldigt hetskt i debatten nu mot de som kommer med en hypotes på ett tidigt stadium, Lisa.
Det är farligt. Det vågar man knappt göra längre. Det har ju blivit ett sånt, precis som du säger, aggressivt klimat i sociala medier. Och det är väldigt synd, därför att det gör det ju också en form av självcensur. Att man inte vågar tänka högt och fritt längre rakt ut. Och just i det här fallet så finns det jättemycket intressant att resonera kring. Och din initiala fråga var ju om det är en lätt. Jo, men det har vi ju sett det senaste årets reportageböcker, bland annat om olika gängkonflikter i förorten, om att ett dåd kan utlösa en kedja och det här kan pågå i många år. Så det är inte konstigt att man blir lugnad av det. Men ja, det finns en, liksom, en oförlåtande, oresonlig ton som gör det väldigt tråkigt, som gör att många avstår från att tänka och prata fritt om sånt här.
Polisen säger då att det finns inte någon misstanke om brott bakom mannens död. Han hittades ju vid Stenpiren där i älven. Det är väl nära nog en upplysning om att han sannolikt har begått självmord. Mm. Men det sägs inte rakt ut. Utan man bara säger det. Mikael, är det en rimlig försiktighet av polisen? Man säger A men inte B.
Ja, det vet inte jag. Det beror väl på vad man faktiskt vet. Men jag tycker att det pekar på det som är det riktiga samhällsproblemet här. De flesta människor som har, han har ju avvalt att döma någon form av psykisk sjukdom i botten.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
De flesta människor som har psykiska sjukdomar, de är ju inte farliga för andra, utan de är farliga för sig själva. Och de får oerhört illa. Och det är en gigantisk reva i vårt trygghetssystem att man inte har något sätt att fånga upp de här människorna. Och det behöver inte vara människor som har, så att säga, schizofreni eller allvarlig psykisk sjukdom, utan det kan ju vara bara folk helt enkelt som blir gamla och dementa och är ensamma. Har man inte ett nätverk runt av familj eller väldigt nära vänner som tar hand om en, då finns det inget skyddsnät. Och det är ett allvarligt samhällsproblem som vi borde fundera igenom.
Men går det att föreställa sig vad de här 140 lägenheterna, va? Det är ändå, hur livet är när man har berövats. Huset kan rasa eventuellt, de får inte gå in, en del har liksom bara kläderna på sig, va? Mm. Jag tycker det är svårt att föreställa sig.
Alltså, som infödd svensk är det ju, men vi har ju många tiotusentals människor som har flytt från krig- och konfliktområden. Jag tänker i Syrien, barn som har vuxit upp utan fönster, sönderbombade. Alltså, det är ju något man bär med sig genom livet. Så att jag är säker på att en sån här händelse är tillräckligt traumatiserande. Det var ett inslag med en dotter och en pappa där han trodde att hon hade avlidit, som många delade, som var väldigt starkt berörande. Och det är väl också något vi behöver prata om, alltså att det är inte så lätt att bara gå vidare, och det skapar ju en otrygghet. Då kommer vi igen tillbaka lite till diskussionen kring Vilks, alltså att man riskerar att få en mer svartvit samhällssyn, och det blir mycket enklare. Man är enormt mycket mer mottaglig för populistisk propaganda till exempel, om man själv är med om något sånt här, oavsett egentligen vem det är som är gärningsman. Det finns ju en känd bok som heter så där, det är, jag vet att jag har fel, men det är för jävligt ändå, ungefär.
Jag vet att det är fake, men det är för jävligt ändå.
Ja, exakt. Ja. Och det är ju såna här händelser att man tycker man har ändå varit med om det ökade våldet i samhället.
Mm. Och åklagaren säger ju att man fortsätter arbeta nu. Man utesluter inte att det finns ytterligare en gärningsman, och man är inte säker på att den här personen som är död nu är skyldig. Mustafa, tror du att kommer man att lösa det här polisiärt?
Som det ser ut just nu, ja. Att förmodligen allt pekar på att det är han som ligger bakom det. Och vi vet ju anledningen mer eller mindre med hans mamma och lägenheten och så. Sen 100-procentigt varför han gjorde det. Han är ju död. Så. Mm.
Men alltså, kunskapen att kunna åstadkomma en sån här brutal sprängladdning, och sen om man inte har gjort det förr, det förvånar mig lite grann att man, så att säga, ens klarar av det om man inte...
Jag är med. Det är därför det hade varit bra om man hade kunnat gripa honom och hålla de här förhören om hur det här hjälpt till, om hur det här gick till, och om han hade hjälp av någon.
Men här har det ju funnits tecken på att han inte har mått psykiskt bra. Han har ju betett sig på ett sätt som är med tydliga tecken på psykisk sjukdom. Och ingen har ingripit. Och det beror
ju på
att
det skulle vara socialtjänst,
inte finns...
vård,
det vet inte jag. Det skulle jag vilja att man funderar igenom hur man ska göra för att hantera människor med psykisk sjukdom.
Då går vi utanför landets gränser och till en skandal som har enorma proportioner. Men vi ska ha i minnet att det är vidrigheter under 70 år som slås samman.
Totalt har utredarna identifierat 2700 offer. Över 80% av dem är pojkar, de flesta under 13 år. Men genom mätningar och intervjugrupper har man kunnat uppskatta att antalet kan röra sig om hisnande 216 000 offer. 2/3 av de 3000 förövare som identifierats är präster. Men anklagelser har också riktats mot andra medarbetare inom kyrkan.
Sveriges Radios Fanny Hedenmo rapporterade så här i Ekot. Det är en skandal som nästan är svår att ta in. Präster i katolska kyrkan i Frankrike dominerar alltså i den här rapporten om sexuellt våld mot barn. Offren kan räknas i hundratusental. Och i rapporten som presenterades i veckan beskrivs det här som ett massivt fenomen. Och en siffra kanske särskilt uppseendeväckande, det beräknas att varje förövare i katolska kyrkan i Frankrike har utsatt 70 offer, de flesta under 13 år. Att man blir förfärad och arg på det här, det är ju självklart. Men om vi försöker komma fram till vad det beror på att vi än en gång får ta del av såna här entydiga berättelser om hur katolska präster trakasserar och förgriper sig på barn. Vad hittar vi för svar?
Jag har läst en studie nu på morgonen om vad de främsta anledningarna är. Ofta så säger man ju förenklat att det är det här celibatet som på något sätt skulle få män att bli fruktansvärda våldtäktsmän och pedofiler. Man menar ju att det egentligen är en mindre del. Att det istället handlar om att man har haft brist på präster, så att katolska kyrkan har sett sig tvingade att behålla dem även när de har begått brott. Ni som såg den här filmen Spotlight, som var fantastisk, Oscarsbelönad, verklighetsbaserad, vet ju att det är precis det går till. Alltså man flyttar en förövare från en församling till nästa, där personen fortsätter att förgripa sig, ibland under decennier då, med en lång rad offer. Så det är ju en av förklaringarna. Det andra är ju att man inte har någon screeningprocess för psykiskt sjuka individer med olika böjelser, så man tar in dem. En annan är att de fastnar i sin sexuella utveckling och bara blir som tonårspojkar själva. Och sen så är det att förövare rekryterar förövare.
Men du, fastna...
Där har vi några i alla fall.
Ja, men alltså, avbryter man inte den sexuella utvecklingen om man säger nu har du ett yrke där du ska inte hålla på med sex överhuvudtaget?
Nej, men man menar att det blir som en slags... Alltså, du kan ju inte stoppa den mänskliga sexuella lusten, drivkraften. Utan du rekryteras då till prästseminariet när du är liksom väldigt, väldigt ung. Och då så handlar det mycket om unga tonårspojkar sen. Och då ser de sig själva som att de kanske är 19-20 mentalt, som har mer eller mindre någon slags romans med en 14-15-åring. Nej, men det är en av många förklaringar. Men frågar du mig så är det ju nästan så att man skulle börja betrakta katolska kyrkan som en kriminell organisation, därför att det är eller en sekt snarare än en världsreligion, eftersom vi pratar om så många hundratusen, uppåt en miljon offer faktiskt. 330 000 var ju en annan siffra från bara Frankrike.
Mustafa?
Nej, men jag såg också den här filmen Spotlight, och min reaktion var också just det, att det stora problemet är just att de gjorde ju ingenting. De flyttade bara på problemet till någon annanstans, och de var sjukanmälda i ett tag och så kom de tillbaka till tjänsten. De gjorde sig inte av med dem. Alltså man skickade ingen signal om att det här är inte okej i vår organisation.
Men varför samlas in the first place, höll jag på att säga, så pass många människor som är benägna att våldta barn eller förgrepp överhuvudtaget i en sån här rörelse?
Nej, men de samlas ju inte där. De blir ju. Det är ju det alla studier visar.
Men att miljön skapar av folk som annars inte hade gjort så här i sina liv?
Ja, alltså den strikt hierarkiska, helt och hållet mansdominerade miljön där förövare är inte bara tolererade utan till och med uppmuntrade. Och där man har sett mellan fingrarna på olika typer av våldtäkt. Du blir ju groomad själv till förövare genom att komma in. Precis som gängkriminalitet, sekter som John of God, scientologerna, familjen, andra såna här sekter som har baserat sig på sexuella övergrepp.
Mikael?
Ja, det tycker jag var halsbrytande slutsatser, ska jag säga. Som jag skulle vilja ha mer underlag för att möjligen tro på. Men vad jag tror är att det kanske är, alltså, det har funnits faktiskt i ganska breda grupper, så har det funnits en acceptans och ett nonchalerande utav den här typen utav övergrepp. Det, nu kommer jag inte på vad den heter, den här stora amerikanska undersökningen som gjordes på 60-talet utav alla människors sexualvanor.
Masters och Johnson, är det den?
Ja, det kan det vara. Jag kommer inte på vad den heter. Det var en gigantisk, man intervjuade människor och berättade om sitt sexliv. Mm. Det var någon som hade gått igenom det där på senare tid och upptäcker att det var ju alltså massor med berättelser om pedofili i de här studierna. Och det var så att säga, det var ju naturligtvis en forskningsrapport, så att den har ju ingen anledning att liksom sålla på det viset. Men det betraktades som någonting som var någonting helt naturligt. Och då tror jag möjligen att jag är skeptisk till att den katolska kyrkan så att säga skulle föda fram det här. Men däremot så är det den här tystnadskulturen. Plus att det naturligtvis är någonting som är så fruktansvärt svårt. Det är, alltså, man vill ju helst inte tänka på att det finns. Och att då verkligen ta tag i det. Så att det är ju så att säga den stora skandalen, att man har tystat ner detta. Jag, jag vet inte om det har varit mer i den katolska kyrkan än i andra kyrkor, än i andra ställen där det har funnits. Det har ju funnits inom idrottsrörelsen, inom scoutrörelsen, alla möjliga ställen där då pedofiler kan hitta offer att förgripa sig över utan att någon reagerar. Och den stora skandalen är att katolska kyrkan inte egentligen förrän nu på allvar har börjat ta itu med
det. Det finns ju ingen annars, inga tecken överhuvudtaget på att det skulle ens vara i närheten av samma utbredning inom någon annan kyrka. Det finns ju ingen forskning som visar på. Det här är ju liksom helt unikt för just den katolska kyrkan, utöver då sekter.
Just det här med tystnadskulturen, jag tror att utifrån så kan man få intrycket att hur kan man gå med på det? Hur kan man inte säga någonting? Men jag vill ge ett exempel på hur lätt det kan vara att komma in i tystnadskulturen och bli en del av det. Alltså när USA gick in i Afghanistan och för att kunna ta kontroll över landet så fick de ju samarbeta med olika krigsherrar i olika delar av landet. Och när de hade sin bas, då bodde de ju tillsammans med de här krigsherrarna. Och amerikanska soldater kunde ju om kvällarna och nätterna höra unga pojkar våldtas i de här krigsherrarnas tält. Och när de gick till sina generaler för att prata om det så fick ju de order om att vi är inte här för det. Vi är här för att skapa fred i landet. Så de fick absolut inte tala om det. Och de fortsatte ju lyssna på det här tills en modig soldat blev någon slags visselblåsare, och så blev det en stor grej i New York Times och Washington Post. Men det är rätt lätt att dras med och lyda order och inte bryta lojaliteter. Jag tror att vi alla är kapabla till det, mer eller mindre.
Vår svenska Anders Kompass hade ju precis den erfarenheten också med FN-soldater som utnyttjar barn och flickor och pojkar sexuellt. Och det finns ju också ofta ett motstånd mot visselblåsare. Man vill ju inte acceptera sanningen. Min bok Gärningsmannen är polis handlar ju just om sexuella trakasserier och tystnadskultur inom polismyndigheten. Och där är det ju väldigt tydligt att det har ju också Polisförbundets egna undersökningar visat att det finns en väldigt stark tystnadskultur. Medarbetare känner att det är en stark hierarki, man vill inte stöta sig med cheferna och man vill hålla en slags kollegial stämning. Jag tror särskilt för oss svenskar är det väldigt obekvämt. Vi gillar inte att gå i konflikt på det sättet.
En påminnelse. Den här podden och allt annat som kommer från Kvartal är privat finansierat. Inte med reklam eller prenumerationer eller pengar från stat eller myndigheter. Utan det är ni, våra läsare och lyssnare, som står för fiolerna. Vi tycker att det är en rätt bra lösning. Om ni gillar det vi gör, kolla i plånboken om ni kan vara med och bidra. kvartal.se/gava. Nu fortsätter veckopanelen med Mustafa Panshiri, Mikael Sandström och Lisa Bjurvald. Och nu återvänder vi till Sverige, närmare bestämt Region Stockholm och finansregionrådet Irene Svenonius.
Har vi ovaccinerade anställda som jobbar nära sjuka patienter, då är det ju vår skyldighet att upprätthålla patientsäkerheten, och då blir det ju fråga om förflyttning av den anställde till andra uppgifter.
Så här sa finansregionrådet idag till TV4-nyheterna. För arbetsgivarna i vården har inte rätt att tvinga sin personal att ta covid-19-vaccin, men omplacering av anställda är av allt att döma tillåtet. Och nu har alltså börjat och smått. Vad säger du, Mustafa? Är det lagom hårda eller mjuka bandage mot vårdpersonalen?
Nej, men jag tycker att det är någonstans får man sätta foten. Och nu, vi är fortfarande en slags pandemi, och vill man inte vaccinera sig så får man andra uppgifter. Men jag tänkte på det här att vår personal vet ju att alla fall sjuksköterskor tar ju vaccin mot hepatit A och B när de ska jobba. Vet ni hur det ligger till om de inte går med på att ta det vaccinet? Om de får fortsätta jobba som vanligt?
Vet inte, för jag tror aldrig det har varit uppe. Det känns inte nej. Som någon debatt man
har ingen har ju, nej. Jag tror inte någon har sagt nej till det.
Nej.
Men nu kommer det upp på tapeterna. Och, ja, jag tycker att det är rätt beslut. Nej, man kanske inte kan tvinga människor att ta vaccin. Men omplacering tycker jag är vettigt.
Vad säger Mikael?
Jo, jag tycker det är skönt att det är slut. Det får vara slut på pjosksamhället. Det är så att man utsätter alltså potentiellt de boende då på ett äldreboende för en risk om man inte är vaccinerad mot covid-19. Det får man ju bedöma från fall till fall hur stor den risken är. Men om man inte ställer upp på det, man kan inte tvinga dem att vaccinera sig, men det är ingen rätt att få jobba på ett visst ställe, och då ska man kunna flyttas. Och jag tycker också att det är så att finns det inte andra uppgifter, då kan man på grund av arbetsbrist sägas upp också.
De som är starkt negativa till vaccinering brukar ju numera kallas för antivaxare. Kan det vara så att personer med den åsikten faktiskt förekommer bland personal på sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler?
Ja, definitivt. Absolut. Definitivt. Alltså, det visar ju SVTs dokumentär Vaccinkrigarna till exempel. Och det har vi ju sett, DN avslöjade att det var en sån person som hade jobbat på 1177 under större delen av pandemin, tagit emot samtal och gett falsk information om att covid-19 inte alls är någonting farligt. Så att det här är ju personer som finns på alla samhällspositioner.
Är omplacering lagom hantering av det här?
Ja, men jag är nyfiken på vad smittskyddslagen säger, och framförallt varför den här debatten kommer så sent in i vaccinationskampanjen. Det här är någonting man kände till, att den här inställningen förekommer i samhället redan innan vaccinerna blev tillgängliga på bred front. Varför kommer den nu? Varför hade man ingen beredskap för det här? Och varför kan man inte använda smittskyddslagstiftningen för att helt enkelt redan från början säga att det här är din plikt, det här är lagen?
Vi har ju haft en, alltså, det som man har utsatt människor för på äldreboenden är ju fruktansvärt egentligen. De har inte fått ta emot besökare på jättelång tid, gamla människor i slutet av sitt liv. Fortfarande, jag har en anhörig, där har de fortfarande en begränsning så att man får bara ha två besökare samtidigt och i 45 minuter och man måste sitta inne på deras rum. Jättehårda begränsningar som fortfarande gäller. De har gjort enorma uppoffringar och förmodligen har vi tagit i för hårt där. Och så ska man kunna ha personal som inte är vaccinerad. Det är ju helt orimligt.
Och vi skannar av ytterligare ett par händelser från den här otroligt intensiva nyhetsveckan innan vi rundar av.
Moderaterna lägger ner internutredningen om riksdagsledamoten Hanif Bali som anklagats för olämpliga sexuella kontakter med en minderårig. Citat, vi har sedan tagit del av åklagarens beslut och förundersökningen har lagts ner utan att Hanif Bali har kallats till förhör. Det finns inga misstankar om att Hanif Bali har gjort något brottsligt, står det i pressutskicket.
Expressen TV rapporterade så här i onsdags. Det här låter ju som ett ganska gynnsamt avslut för Hanif Bali som har suttit i riksdagen sedan 2010. Men redan för en vecka sedan kom åklagarmyndighetens besked om att förundersökningen mot honom läggs ner. Och ganska snart gav han själv beskedet att han inte tänker kandidera till riksdagen igen. Mycket tyder väl på att Hanif Bali har varit till lika mycket glädje som problem för ledningen i Moderaterna. Men vad anser panelen om de senaste turerna runt honom?
Jag kan väl säga att någonstans får vi bestämma oss här att vi lever i ett samhälle och det rättssamhället har friat Hanif Bali. Han blev inte ens delgiven misstanke. Så när visningsleken tycker jag ska vara slut. Sen hur det här uppenbarligen har det påverkat honom. Han kommer inte ställa upp i riksdagen eller i valet som det ser ut nu. Och jag tror inte att partiet är så där jätteglada över det här heller. För det här tar mycket energi, det tar mycket fokus. Jag vågar inte uttala mig om dem, hur de ställer sig till, om man ska fortsätta eller om man ska sluta.
Men nej, alltså det är ju inte så att det finns några brottsmisstankar, och han blev inte ens förhörd, vad jag förstår, av nej. Åklagaren som då ändå hade kontakt med den här flickan som det gällde. Men Moderaterna säger att Hanif Bali har agerat olämpligt. Han borde ha avbrutit kontakten som fanns tidigare, och han borde ha informerat sitt parti om att det fanns en situation som kunde sätta hans förtroende i fråga.
Ja, det är klart att det finns en enorm mängd nivåer under det rent brottsliga som fortfarande gör att det är olämpligt. Och just i såna här yrken som folkvald politiker eller polis till exempel, så har vi andra krav som samhälle på en annan typ av etik och moral. Så att jag tycker inte att det är något konstigt att den här diskussionen kommer. Alltså det är inte så svartvitt och enkelt som att du blir friad eller du blir inte friad. Tittar vi på de kartonger vi beställde fram från samma utredningsinstans som heter Särskilda utredningar i samarbete med Min polisbok. De utreder också riksdagsledamöter då, som Hanif Bali. Hundratals anmälningar om sexualbrott mot poliser. De allra flesta utredningar läggs ner omedelbart, inleds inte ens trots att det finns vittnen. Så där finns det ju jättemycket att titta på. Det är klart det är problematiskt. Och återigen så finns det tillfällen där både poliser, riksdagsledamöter, domare, advokater gör saker som går stick i stäv med det vi förväntar oss av deras yrken. Men de kan inte fällas för ett brott för den sakens skull. Så den där diskussionen tycker jag har blivit märkligt svartvit. Det är klart att du är en fri person, men är du lämplig för ditt yrke om du utnyttjar din position till att ha en olämplig kontakt med en ung flicka som vuxen man? Nej, det kanske inte är. Det får väl Moderaterna bestämma.
Mikael Sandström, du är på väg in i politiken. Du är moderat precis som Hanif Bali, och du är på väg in i politiken nu efter att ha varit utanför den, och han är på väg ut. Vad är det här för... Alltså när politik och juridik och polisanmälningar möts, då sker någonting speciellt.
Mm. Alltså jag ska säga så här, när jag funderar, det har varit en lång process för mig att bestämma mig för att jag ändå skulle kandidera, men det som har legat tungt i minusskålen, det är ju just det här att politiker riskerar att hamna i ett läge där de faktiskt inte kan försvara sig. Jag menar, hur ska Hanif Bali kunna försvara sig? Han är anklagad för någonting som då uppenbarligen inte är brottsligt. Jag menar, är det brottsligt, då är det ju rätt. Då blir det ju rättegång, så att det är liksom klart om han är skyldig eller inte. Men han är anklagad för någonting då som uppenbarligen inte är brottsligt. Av en anonym person. Han vill av naturliga skäl inte hänga ut den här personen. Så att han hamnar i praktiken i en position där han då inte kan försvara sig. Och det här tycker jag är ett stort problem. Att det på något sätt har blivit så här att... den naturliga reaktionen så fort det är någonting som händer är att en politiker ska avgå. Och jag har ju naturligtvis ingen aning om vad som har hänt i det här konkreta fallet, men jag tycker att det är ett problem att det ska vara på det viset, att man så att säga utan egentligen att bli ordentligt hörd ska så att säga slängas ut på det här viset. Och jag kan ju tycka att det hade väl varit rimligt om Hanif Bali hade ställt upp i den här nomineringsprocessen och låtit de partiinterna organen göra en bedömning av om han är en tillgång eller en belastning i den meningen att han ska stå på listan eller inte. Men jag förstår ju på ett privat plan att han liksom inte vill gå igenom det här, för det är ju en fruktansvärd situation att råka ut för.
Det har varit Nobelprisvecka, och Lisa Bjurvall, det verkar som om du för det första var en av få som verkligen visste vem det var som fick litteraturpriset, och dessutom blev väldigt glad.
Vilken helt absurd sån här jag mötte Lassi situation alltså. Nu är det så här, jag är ju författare själv till flera böcker, och jag har varit tidigare chefredaktör för tidningen Författaren, så att visst har jag liksom god koll på litteratur överlag.
Lite fusk, jag tycker.
Ja, men lite så överlag. Men absolut inte liksom litteraturvetare sedan 50 år tillbaka i en dagstidning eller liknande, va? Eller litteraturprofessor. Så att mötas av den här totala tystnaden i TV- och radiostudion, det var ju helt oväntat. Och jag får vara ödmjuk då och säga att jag bodde i Storbritannien i många år. Och där är Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah inte liksom så okänd som i Sverige. Och det ser man om man tittar bara på de så kallade blurbsen på hans omslag, de här recensionsutdragen, där det står liksom New Statesman, Guardian, Telegraph, och det är en riveting novel, det är amazing. Så i Storbritannien är det en författare som du kan gå in på Waterstones, leta efter en episk, storslagen roman som spänner över kontinenter, och som helt vanlig svenne eller helt vanlig Smith då kanske plocka upp den här författaren. Men så den totala nollställdheten var ju lite roande då, kanske.
Men vad är det som är bra med Gurnah då och hans böcker?
Ja, om jag ska försöka göra en diplomatisk och inte elak jämförelse med Vilks, så kan man säga så här att han är väldigt subtil i sitt författande på så sätt att han inte liksom politisk eller aggressiv i sitt berättande. Han försöker inte liksom driva en tes, men som väldigt få andra, jag skulle kanske jämföra med Salman Rushdie, så genom att berätta de här fantastiska historierna om människor som flyttar från olika håll i världen till andra, från Afrika till London till exempel, så gör han det så bra och så gripande att man förstår utan det minsta liksom att skriva läsaren på näsan, som vi journalister brukar säga, så förstår vi vad det är att lämna sitt land, oavsett om det är från på det mest dramatiska sätt som flykting från en krigshärd eller bara inom citationstecken i jakt på ett bättre liv för sig och sin familj.
Mustafa, du är också författare.
Jag hade faktiskt inte koll på honom, men jag ska göra min läxa, läsa hans bok och så kan jag recensera den i nästa veckopanel.
Ja, det är du välkommen att göra. Mikael, ord om litteraturpriset.
Nej, jag tillhör ju då den här obildade massan som aldrig hört talas om honom. Men jag ska, det låter ju lovande, jag ska gärna läsa honom.
Och sen kom ju fredspriset för några timmar sedan, vi spelar in det här ju på fredag eftermiddag, till den filippinska journalisten Maria Ressa, som leder tidningen Rappler efter många år på CNN, dömd till fängelse av den filippinska regimen. Och ryske journalisten Dmitrij Muratov. Det här är ju sådana frågor som du, Lisa, brinner för. Så det, men att två journalister får fredspriset, det brukar ju alltid vara sådana här välgörenhetsorganisationer eller någon hjälte som har trotsat. Mm. Men här är det journalister som får priset.
Ja, men det är ju så fantastiskt för att det ligger så stor innebörd i det här. En person som jobbar för Novaya Gazeta, känd ju i Sverige naturligtvis som Politkovskajas tidning. Mm. Det ligger ju i det liksom en kritik mot Ryssland, en kritik mot Putins våldsamma inskränkningar av pressfriheten och naturligtvis också i Filippinerna. Och det här är ju helt i linje med det vi talade om i början med Lars Vilks. Alltså det här hedrar ju alla de som faktiskt står upp rent praktiskt för yttrandefriheten. I Ryssland så får du din redaktion genomsökt av hemliga polisen om du skriver någonting för negativt om makthavarna. Du kan bli skjuten i huvudet och du blir förföljd ända fram till din lägenhet. Så ser vardagen ut och det är lika illa många håll i Filippinerna och såklart Mexiko och massa andra platser i världen. Och så det här erkänner ju också pressfrihetens roll i att upprätthålla freden.
Mm. Nu går vi i mål med veckans person eller veckans ord här. Och Mikael Sandström, kan vi börja?
Ja, jag kom på att det är faktiskt Stefan Löfven.
Som är veckans person.
Mm. Ska jag förklara det också?
Mm, ja, tack.
Ja. Jo, därför att nu har den draksådd han sådde när han började angripa pensionssystemet och pensionsöverenskommelsen börjat gro på riktigt. Och det är ju så här att socialdemokratiska partiledare har under den tid jag kan överblicka, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Mona Sahlin, varit ansvarspolitiker. De har grunden tagit ansvar för sådana viktiga saker som statsfinanser, landets säkerhet och sådana saker. Men Stefan Löfven är ju ett brott mot den traditionen därför att han har inte den här tillbakablicken och den här förståelsen för varför vi en gång gjorde om vårt pensionssystem. Han började angripa det pensionssystemet. Ardalan Shekarabi fyllde i. Nu har Sverigedemokraterna anfallit pensionssystemet. SSU sluter upp. Och risken är att det faller samman med förödande konsekvenser både för incitamenten att arbeta och för ordning och reda i statsfinanserna.
Tack för det. Mustafa Panshiri, vad är ditt bidrag?
Jag tänkte fortsätta på Vilks och det här citatet från Göran Greider om att teckningen är ett slags satir som slog nedåt istället för uppåt. Och det fick mig bara att reflektera över att så här, om vi ska lyckas med lika behandling och integration, då måste vi någonstans inse att islam är världens andra största religion med 1,8 miljarder utövare, Sveriges andra största religion, och vi kan inte behandla muslimer och andra minoriteter som andra klassens medborgare, utan någonstans så är det så här, ska du bo i Sverige så kommer vi skämta med dig och din religion och dina idéer på samma sätt som vi skämtar med alla andra religioner och idéer. den här slags låga förväntningars rasism. Jag hoppades att vi hade kommit förbi det någon gång, men den är rätt mycket kvar.
Lisa Bjurvald.
Ja, då blir det faktiskt väldigt fint. Jag visste inte att du skulle säga just det här. För att jag väljer den symboliska kvinnan i Kabul. Eller kvinnorna i Kabul. De som just nu gör oerhört modigt, faktiskt med risk för sin egen liv och sin egen säkerhet. Uppror mot det talibanska maktövertagandet med modets hjälp. Genom att bära sitt hår långt och utsläppt. De bär make-up, de visar anklar, de har färgstarka kläder. Det pågår en moderevolution i det lilla på Kabuls gator. Magda Gad och France 24 är några av de journalister som har rapporterat om det här. Det är helt fantastiskt att se, och det säger också något om vilket fantastiskt samhälle vi lever i här. Där vi inte ens skulle komma på tanken att se någonting sånt som frihet, utan det är något vi tar för givet sedan många decennier tillbaka.
Tema yttrandefrihet i den här panelen, och det, hur man klär sig, är det en del av yttrandefriheten?
Det är det definitivt.
Tack så mycket Lisa Bjurvald, Mikael Sandström och Mustafa Panshiri.
Tack.
Tack så mycket.
Fredagsintervjun den här veckan är med nationalekonomen Lars Calmfors. Han berättar om hur han har blivit utskälld av två finansministrar, både Anders Borg och Magdalena Andersson. Men han betonar också att han har stor respekt för Andersson. Hon är mer kompetent kunskapsmässigt än de flesta statsministrar som Sverige har haft, säger Lars Calmfors. Artiklar på sajten Porr har vi en djuplodnad artikel om på Kvartal. Det har vi inte varje vecka. Erik Augustin Palm har skrivit, apropå premiären för den svenska långfilmen Pleasure, att den svenska diskussionen om pornografi kan komma att förändras som en följd av den filmen. Det finns en annan feministisk syn på porr än den som har varit förhärskande, skriver han. Läs den texten. Vi har en färsk artikel som är en fördjupning i ämnet hur Lars Vilks bemöttes och beskrevs av många i det svenska etablissemanget. Där jämförs också hur kulturpersonligheter agerade när Salman Rushdie var den som var utsatt och hotad. David Andersson har skrivit den texten. Och vi har också en ny opinionen just nu. Både text och podd handlar mycket om trygghetsfrågor. Och så en artikel om hur det kom sig att ryska Putin-vänliga busringare fick tala direkt i telefon med utrikesminister Ann Linde. Ja, trots att vi bjuder på en hel timmes resonemang om det som har hänt den här veckan, så har det ju skett massor av saker som inte ryms här. Och dessutom så har vi starkt fokus på Sverige i veckopanelen. Så min rekommendation är att nyttja många olika nyhets- och samhällskanaler, att försöka ta emot det som sänds ut med en blandning av nyfikenhet och skepsis. Det kan vara en av flera tänkbara vaccin mot villfarelser och bristfälliga skildringar. Och om ni bör rekommendera veckopanelen till era vänner och bekanta eller inte, det tänker jag inte ha någon uttalad åsikt om. Tänk själv.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.